Sluthanteringen. Ur tidningen Vi, augusti 2006. För den som är intresserad av fenomenet med de dödas uppvaknande som inträffade i Stockholm den 13 augusti 2002 finns det nu ett antal böcker att läsa. Den mest grundliga genomgången av händelseförloppet finns i Död eller levande av Sten Hammer, som nyligen har kommit ut. Förutom en detaljerad granskning, minut för minut, innehåller de 800 sidorna även intervjuer med ett antal nyckelpersoner. En mer kritisk hållning finner man i ETC-journalisten Dag Eliassons bok Stängslet. Här är det framförallt myndigheternas agerande före och efter rymningen från Heden den 17 augusti 2002 som är i fokus. Intervjun med socialminister Lars Härstedt, som ju avgick i samband med händelsen, är särskilt intressant. Mycket av den forskning som bedrivits finns i svårtillgänglig facklitteratur, men en mer populärvetenskaplig sammanställning går att hitta i Enzymernas uppror av vetenskapsjournalisten Karin Johannesson. På ett överskådligt sätt presenteras de olika skolorna inom det som kommit att kallas ATPX-forskning, där X står för den mutation av koenzymet ATP som ännu inte kartlagts och som man tror är orsaken till fenomenet. Rena thrillern är Jovan Sisleks I dödens styrelserum, som skildrar turerna kring läkemedelsföretaget Lifeguards uppgång och fall. Skandalen kring företagets omskrivna dödsvaccin, som visade sig vara en bluff, är ju högst aktuell eftersom rättegången i Stockholms tingsrätt startar inom kort. Spännande läsning. Ytterst lite finns skrivet om den verksamhet som för närvarande pågår i Heden. En kvällstidningsjournalist jämförde nyligen Heden med Nordkorea. Nästan ingenting kommer ut. Ett fåtal ögonvittnesskildringar finns samlade i den tyvärr politiskt vinklade Slavar in i döden, utgiven på Timbro förlag. Nämnas bör också att P.O. Enquists pjäs Hanteringen nu finns utgiven i Dramatens serie Samtida dramatik. Pjäsen, som var en långkörare på Elverket, bygger på ett stort antal intervjuer med anhöriga till omlevande och är mycket gripande. Detta är en bråkdel av allt som skrivits. Bara på engelska finns det ytterligare ett 20-tal böcker som jag valt att inte ta upp här. Kalle Liljevall var humper och familjens svarta får. På faderns sida var i stort sett alla medlemmar i Saco, utom Kalle, som bar lådor åt dansbandet Tropicos och inte var medlem i någon fackförening alls. Det var inte mycket som Kalle gjorde rätt i faderns ögon. Funkbandet han spelade trummor i var inte tillräckligt framgångsrikt. Hans lägenhet låg i Rinkeby. Hans arbete kallades något som inte gick att hitta i Svenska Akademins ordlista. Humper, hade fadern frågat och ställt ifrån sig vinglaset. Och vad exakt gör en humper? Körgrejer? Bär? Fadern sökte Kalles 20 år äldre syster Rebecka med blicken för att få hjälp med uttolkningen. Rebecka la pekfingret över läpparna och funderade en sekund, frågade sedan: är det detsamma som roddare? Nej. En roddare liksom, ja, jag gör en del roddargrejer också, kopplar in sladdar och så, men det är mest att jag kör grejerna och bär in dem. Att vara roddare är alltså ett något mer kvalificerat arbete än att vara humper, kan man väl säga, ja. Rebecka nickade. Nu hade hon ordning på begreppen. Kalle hade det lägst rankade jobbet i underhållningsbranschen och så var det med den saken. Fadern skakade på huvudet och suckade. Kalle blev inte sårad. Han hade räknat med exakt det mottagandet. Egentligen hade han bara berättat om sitt nya arbete för att provocera. Och för tillfredsställelsen i att få höra fadern uttala ordet humper, givetvis. Han var ett slags maskrosbarn. Resultatet av ett kortvarigt äktenskap mellan fadern och en av hans elever på universitetet. Kalle hade bott med sin mamma Monica tills han var 13. Då modern begick självmord genom att ställa sig på tunnelbanespåret och vänta. Fadern tog motvilligt på sig vårdnaden. Kalle hade bara träffat sin halvsyster Rebecka.